Kring temat kyrkan och Guds ord ska vi som det andra föredraget behandla sant och falskt om nåden. Sant och falskt om nåden. Vad menas med nåden? På latin gratia. Det som är gratis. Med nåden menas Guds nåd. Inte nådekrafter inom mig. Och med Guds nåd menas att Gud är oss nådig. Guds nådiga sinnelag mot oss människor. Nåden syftar alltså inte på någonting inom mig, inom oss människor, utan det är någonting utanför mig, någonting hos Gud, Guds nådiga sinnelag mot oss människor. Och orsaken till detta sinnelag är endast två. Första orsaken är Guds egen natur, hans väsen. Han är kärleken. Gud är kärleken. Gud är till sitt väsen så god och så barmhärtig. Så högt älskade Gud världen. Så börjar Johannes 3:16. Guds godhet, Guds barmhärtighet, Guds kärlek, det är den första orsaken. Och den andra orsaken till Guds nådiga sinnelag mot oss, det är Kristi förtjänst. Kristi ställföreträdande gottgörelse. Genom att våra synder har tillräknats Kristus, och Kristus genom sin fullkomliga lydnad har gottgjort i allt för oss. Någon tredje orsak finns inte. Någon orsak hos människan finns inte. Utan orsaken ligger bara hos Gud. Och förtjänsten bara hos Kristus. Vi ska alltså allra först minnas då att med Guds nåd menas Guds nådiga sinnelag mot oss människor. Om vi hade kunskap om alla andra Guds egenskaper, så skulle detta likväl inte vara oss till någon nytta. Om vi inte också genom Guds ord delgivits kunskapen om Guds nådiga sinnelag. I den heliga skrift används det flera ord och uttryck för Guds nåd. Synonyma uttryck. Guds kärlek, Guds barmhärtighet, Guds godhet, Guds nåd. Det är uttryck för ett och detsamma. Man måste alltså kunna skilja mellan nåden som Guds nådiga sinnelag, det som på latin kallas för favor dei, och nåden som kraftverkningar, nådekrafter inom mig, det som på latin kallas för gratia infusa, ingjuten nåd, ingjuten nåd, ingjutna nådekrafter. Guds nådiga sinnelag, Guds kärlek och barmhärtighet, det är Guds nåd i detta sammanhang. Nåd i en annan mening, det är alltså någonting inom människan. En god beskaffenhet i människan. Och före omvändelsen, före tron så finns ju ingen ny människa, inget nytt väsen, ingen ny vilja i människan. Människan i sin helhet är främmande för Guds kärlek och nåd i Kristus Jesus. Hon är kötslig av naturen. Hon är själisk. Hon är blind för de andliga tingen. Ja, hon är rent av fientlig emot Gud. Och när man då ska tala om hur människan ska bli ett Guds barn, ska få nåd, ska bli ett nådejon, ska bli benådad, så får man alltså inte hänvisa till någonting inom människan. Till exempel att man säger, nu gäller det för dig att ta vara på dem och de krafterna och så kämpa dig fram till omvändelse. Det finns ingenting i människan, någon god beskaffenhet, några nådekrafter med hjälp av vilka människan kan bli rättfärdiggjord, kan bli omvänt. Som orsak till rättfärdiggörelsen så är den inneboende nåden, gratia infusa, helt utesluten. Som orsak till rättfärdiggörelsen är det endast fråga om Guds nådiga sinnelag. Sant och falskt om nåden, då måste vi se också på den falska läran. Alltså inte bara den sanna själva tesen, utan också motsatsen, antitesen. Och går vi då historiskt tillväga, så kan vi då hänvisa till den klassiska kalvinismen och synergismen, som ersätter nåden i betydelsen Guds nådiga sinnelag just med nådekrafter inom mig, gratia infusa. Och på så vis gör man detsamma som den romersk-katolska kyrkan. Fastän skillnaderna kan vara stora mellan reformärt, klassisk reformärt teologi och romersk, så är alltså också likheterna stora när det gäller synen på nåden. Och så snart man gör gratia infusa till rättfärdiggörelsens orsak, då lär man inte längre nåden alena. Då lär man frälsning genom gärningar. Och vi bör ha klart för oss att frälsning genom gärningar läres inte bara när man ganska grovt framhåller att du måste göra de och de gärningarna, och gör du det så får du leva. Gör du det så förklaras du rättfärdig. Utan man kan formulera gärningsrättfärdigheten mycket frommare, mycket finare. Man kan säga att det är bara Guds förekommande nåd att du har fått del av nådekrafter, men du är ännu inte omvänd. För att du ska bli omvänd så måste du ta vara på denna första nåd, denna första tankning av nådekraft. Och nu hänger det på dig att du verkligen allvarligt beder och samverkar med dessa krafter för att komma till ett stadium längre fram på nådens väg mot Gud. Och om du gör det, så kommer Gud i sin godhet att ge dig ännu mer nåd, det vill säga ännu mer hjälp, nådehjälp som implanteras i dig. Och då hänger det på dig att ta vara på också denna andra hjälp, och sedan i regel också en tredje hjälp. Och då är du nästan framme, eller då kanske du är framme. Detta är frälsning genom gärningar. Visserligen gärningar som vi gör med hjälp av Guds nåd, till följd av Guds godhet, men likväl är det gärningar vi måste kunna göra innan vi är omvända. Eller som de klassiska pietisterna brukar uttrycka det, innan du ännu är en troende, innan du ännu är ett Guds barn, måste du tillsammans med Guds nåd göra det och det och detta. Detta är i själva verket att missförstå Bibelns lära om nåden. Och det är en förnekelse av sola gratia, det vill säga nåden alena. Och det leder till att nådemedlen, Bibelns lära om nådens medel, missförstås och förvanskas. Nådemedlen blir inte längre medel som verkligen överlämnar och ger åt oss Guds nåd i betydelsen Gud är nådig, du är försonad, du räknas som rättfärdig bara av två skäl. Bara därför att Gud är så god emot dig och på grund av Kristi förtjänst. Inte av någon som helst annan orsak. Nej, detta förnekas, att nådens medel verkligen ger denna Guds nåd. Så att i samma stund som jag hör ordet, det rena evangeliet, eller får del av dopet, eller nattvarden, eller avlösningen, att jag då verkligen kan vara viss om att i enlighet med vad jag hörde, i enlighet med vad jag fick tillsammans med ordet och i kraft av ordet, så är jag rättfärdig. Inte därför att jag känner det så, inte därför att jag har samverkat så mycket eller så lite, utan därför att ordet sa det och gav det åt mig. Lika visst som orden uttalades, lika visst som detta nåderika vatten kom mig till del, lika visst som jag med min mun tog emot Kristi kropp och Kristi blod till mina synders förlåtelse, så är jag avlöst, så är jag förlåten. Och alla de synder jag visste om, de är utstrukna. Jag är inte bara de som jag kände till, utan också mina hemliga brister. Allt är nu förlåtet. Detta förnekas i samma stund som man förnekar sola gratia. Synergism kan icke förenas med den bibliska läran om nådemedlen. Hur ser man då på nådemedlen? Jo, nådemedlen blir istället medel genom vilka människan ska påverkas till någon rätt gärning, en rätt åtgärd, rätta prestationer. Och om hon tar vara på denna påverkan, så kan hon komma vidare åt rätt håll. Låt oss nu se på vad som är Guds nåds verkliga och rätta egenskaper. För det första, Guds nåd är allmän. Universalis, universell. Den sträcker sig till alla människor, också till dem som går förlorade. Den som fortsätter i mörker och den som slutar i den eviga förtappelsen kan inte säga, jag blev inte återlöst. Det var bara de andra som blev friköpta genom Kristi blod, men inte jag, och det är därför jag är här. Han kan inte säga att nåden sträckte sig inte ändå fram till mig. Nåden omfattade också honom, precis alla. Men han gick förlorad därför att han har avvisat och föraktat Kristi blod, Guds nåd, Kristi rättfärdighet. Men nu är det ju likväl så att inte alla blir saliga. Och därför betonar ju också skriften att det omvända och det som blir saliga, de är köpta, de är återlösta. Och då har den klassiska kalvinismen och flera andra riktningar dragit den slutsatsen att nådeviljan är inte allmän. Den är, som man säger, partikulär. Den gäller alltså bara delar av mänskligheten, inte alla. Nåden omfattar endast vissa. Men detta är obibliskt. Det är sant att alla kommer inte till himmelen. Ja, det är till och med sant att vägen mot förtappelsen är bred och de flesta går fram på den. Men också de som går förlorade var köpta. Och Guds nåd gällde också dem. Och det är dessutom så att om nåden inte är allmän, så kan inte tron tillägna sig nåden ur evangelium. Ty då kan vi icke veta att denna nåd gäller mig bara i kraft av evangeliets ord. Den är ju inte allmän, och då kanske inte jag hör dit till de som omfattas av nåden. Och för att då veta att jag också skulle höra dit, så måste det då kunna uppvisas att jag är sådan att jag kan komma fram till att jag hör dit. Och då räcker det inte med bara själva avlösningsordet, själva evangeliets ord, utan dessutom måste jag rota i mig själv för att försöka finna att jag är sådan att jag hör dit. Jag hör till det benådade, jag hör till det utkårade. Och då kan jag aldrig bli riktigt säker, riktigt viss. Om det är till en del beroende av någonting hos mig, kan jag aldrig vara riktigt säker att det som då ska finnas hos mig räcker, är tillräckligt äkta, håller. Om nåden inte är allmän, så kan alltså inte tron förtrösta på, helt förlita sig på och tillägna sig evangelium. Och då blir inte heller tron det som tron är enligt Guds ord. Tron, det är ett gripande om någonting som redan finns och någonting som erbjudes och ges, som lämnas åt mig och som alltså finns där. Och det räcker inte bara åt mig, det räcker åt alla. Gåvan är för alla. Det är visserligen sant att när man i förväg vet att denna gåva som gäller alla blir förkastad, när någon försvarar synden och vill fortsätta i synden, då skall icke evangelium räckas åt den människan, utan endast lagen. Den människan ska bindas i sin synd. Men inte därför att evangelium inte skulle gälla också den obotfärdige, utan av själavårdande skäl. Som vi sa igår, det är endast den som ser sig vara bunden i synd och mörker, och som genom ordet ser att nu går jag till helvetet. Eller som Luther sa, helvetet låg öppet. Det är endast den dödssjuke som verkligen behöver livet, läkaren. När man förnekar att nåden är allmän, då blir tro någonting annat än ett gripande om något som erbjudes och ges. Då blir tron istället en vilande kvalitet i människan. Och då gäller det att ha denna trons kvalitet. Och för att då bli viss måste man gå in i sig själv och försöka övertyga sig om att jag har den kvalitet som håller. Istället för att blicka på Kristus och se på hans rättfärdighet och lita på ordet som ger mig denna rättfärdighet gratis av nåd alena, så tittar jag på mig själv in i mitt inre. Och då faller också, som jag nyss sa, nådemedlen bort. Inom pietismen till exempel, den klassiska pietistiska teologin, har också nådemedlen delvis fallit bort. Nattvarden brukas på sina håll mycket sällan. Och avlösningen har i regel helt kommit bort. Man menar att det är omöjligt att kunna ge åt någon helt säkert syndernas förlåtelse. Det är ju i så fall att göra sig till Gud. Och när man tänker så, så beror det på att man menar att endast den kan försäkras om himmelen och tilldela syndernas förlåtelse som man vet har den rätta trons kvalitet. Och det vet ju ingen annan än Gud. Endast Gud kan se in i hjärtat. Alltså försvinner avlösningen. Man förstår inte att när prästen avlöser, så bygger han inte till minsta del på människans hjärta. Utan avlösningens visshet och sanning grundar sig uteslutande på Guds ord, på evangeliet. Och även om den som där får Kristi rättfärdighet, syndernas förlåtelse, absolut säkert till sig, överräckt, precis som jag skulle gå ner och lägga en stor fin present i famnen. Om det då är en hycklare, en falsk troende, en som icke tror på gåvan, det vill säga då förkastar den gåvan, så fick den inte desto mindre gåvan. Det var sant att den gavs åt den människan, men det blev inte till något gagn när den förkastades. Och detta är domen, att gåvan förkastas. Det är inte domen att människan är svag och syndig. Kristus har återlöst människorna. Det är domen att de icke trodde. När gåvan gavs åt dem, när han kom till sitt eget, så tog hans egna inte emot honom, förkastade honom, bort med honom. Om nåden inte är allmän, så kan vi inte förlita oss på evangelium, och vi kan inte bli vissa om vår salighet. Och den människa som frågar efter nåd, den kan då inte hänvisas till evangelium, hänvisas till Guds ord, hänvisas till nådemedlen, utan måste hänvisas till sig själv. När man har förnekat den allmänna nåden, så har det resulterat i olika utformningar av en felaktig nådelära. Det skulle gå att räkna upp en rad reformerta teologer som uttryckligen framhåller att den heliga ande vill inte omvända alla människor. Att Gud har inte älskat alla människor och Kristus har inte återlöst alla människor. Man menar nämligen, eftersom inte alla blir saliga, så är inte nåden allmän. Det finns reformerta teologer som uttrycker sig så här, att man måste skilja mellan common grace, nåd för alla människor, och efficacious grace, det vill säga nåd för det utvalda, en verksam nåd. Då säger man, nåd för alla finns det i en mening, en sorts allmän nåd. Men denna nåd är inte allvarligt menad, verksam för alla människor, utan i själva verket bara skenbar. Men så lär icke Guds ord. Gud vill att alla människor skall bli frälsta och komma till kunskap om sanningen. Han vill inte bara på låtsas gentemot somliga, utan detta att så många icke blir omvända och saliga beror uteslutande på motstånd och illvilja och förakt, upprepat trots mot Guds nådiga öppna famn. Hela dagen har jag stått med uträckta armar inför ett ont och ohörsamt folk. Det är människans ovilja, i illvilja, som är den enda orsaken. Ni har icke velat. Hur ofta har jag inte velat församla era barn? Men ni har icke velat. Ni har stått emot. Ni har varit hårdnackade, styvnackade. Till och med mer än era fäder. Vidare ska vi ha klart för oss att nåden är inte absolut, utan den är endast en nåd i Kristus. Nåden är inte absolut oberoende av Kristi förtjänst, utan det är nåd i Kristus. Nåden är otänkbar utan återlösningen genom Kristus Jesus. För Kristi skull alena har vi en nådig Gud. Och den som lär nåd utan Kristi ställföreträdande gottgörelse, han har förvanskat den kristna tro. Vi vet att det är många som lär en sådan nåd. Menar att det finns nåd utan Kristus. Man känner inte Kristus. Ja, man förkastar till och med att den sanne guden är treenig. Och att Jesus Kristus är den andra personen i gudomen, Guds älskade son. Likväl vill man påräkna nåd. Förutom det att man hänvisar till sina insatser och gärningar, så vill man, hänvisar man också till nåd. Muhammedanen anropar om nåd. Talar om Allah som den nådige och barmhärtige. Juden som förkastar Kristus talar om den nådiga och barmhärtige Herren Gud. Men som Jesus säger, den som icke känner sonen känner inte heller fadern. Den som inte ärar sonen ärar inte heller fadern. Det finns inte frälsning i något annat namn än i Guds son, än i Kristus. Inget annat namn är under himmelen givet. Det finns ingen nåd, absolut nåd, vid sidan av Kristi verk. Nåden är en nåd endast i Kristus, för Kristi skull, genom Kristus. Det är därför som vi beder i Jesu namn, eller för Jesus skull. Det är därför det hänvisas till Kristi namn. Vi kan komma till Fadern, anropa honom endast genom Kristus. Han är porten, han är vägen. Den som försöker gå till Fadern och in i himmelen vid sidan om den dörren kommer aldrig dit in. Och nåden är en allvarlig allvarligt menad och verkningsfull nåd. Gratia seria et efficax. Den avser alltså inte bara trons upptändande. Den avser också trons uppehållelse, bevarandet i tro. Och här lär då synergismen något helt annat. Synergisten menar att det räcker inte inte med Guds nåds verkan för att det ska bli tro. Tron upptänds inte av Guds nåds verkan alena, genom evangelium alena. Det krävs också mänsklig medverkan, personlig avgörelse, ett rätt bruk av ingjutna nådekrafter. Det måste tillkomma. Och så för det fjärde, Guds allmänna nåd, den allvarligt menade och den kraftfulla och verksamma, den kan likväl stås emot. Den är inte oemotståndlig, så som när Gud handlar direkt utan medel, som när han på den yttersta dagen ska väcka upp alla kroppar. Då kan man inte stå emot hans ord. Om det är någon som inte skulle vilja vara med på den yttersta dagen, så hjälper det inte. Han kommer ändå att vara med, allihop. Men när Gud handlar genom medel, så kan hans kraftfulla, allvarligt menade verk och handlande stås emot. När Gud genom nådemedlen handlar med oss, så kan människan stå emot Guds verkan. Och vi kan icke förklara likväl varför vi har blivit omvända och troende. Till också vi stod ju emot före omvändelsen. Alla står emot. Vi kan inte förklara hur det kom sig att vårt motstånd bröts ner. Vi kan inte säga att det berodde på att jag var bättre än de andra som allt jämt står emot och förhärdar sig. Nej, Guds under kan vi inte förklara, varken nådeundren eller allmaktsundren. Det är en Guds obeskrivliga godhet och nåd som vi har anledning att ständigt lovsjunga. Det enda vi kan hänvisa till. Likväl lär skriften klart och tydligt att det är människans illvilja och fel och motstånd när hon förblir oomvänd och går förlorad. Låt oss då repetera detta för att verkligen få detta helt klart för oss. Sant och falskt om nåden. För det första, utan Guds nåd är vi helt förlorade. Vi är alla syndare. Alla saknar vi härligheten från Gud. Och genom laggärningar kan inte ett kött bli rättfärdigt. Ingen enda kan bli frälst. Nåden är nödvändig. Utan Guds nådiga sinnelag mot oss för Kristi skull är vi alla förlorade. För det andra, själva begreppet nåd, charis, gratia, betyder alltså Guds nådiga sinnelag som Gud för Kristi skull hyser hos sig mot de syndiga människorna. Och när Bibeln talar om genom tron, av tron, i tro, och vidare sedan säger inte av laggärningar, utan lagens gärningar, då är det samma sak. Uttrycken genom tron av tro är detsamma som icke av laggärningar, utan lagens gärningar. Vidare, vi måste göra en skarp skillnad mellan nåden såsom Guds nådiga sinnelag, favor dei, och nåden såsom ingjuten nåd eller nådegåva inom oss, gratia infusa, när det handlar om rättfärdiggörelsen och saligheten. Rättfärdiggörelsens grund, salighetens grund, är uteslutande favor dei, Guds nådiga sinnelag mot oss för Kristi skull. Och evangelium talar inte om för oss att vi kan få en sån Gud som hyser ett nådigt sinnelag emot oss. Utan evangelium uppenbarar för oss att vi har en nådig Gud för Kristi skull. gratia infusa sätts i praktiken i nådens ställe. Istället för Guds nådiga sinnelag mot oss. Om vi grundar syndernas förlåtelse på vår inre känsla av nåd. Istället för det yttre ordet. Den yttre tillsägelsen, evangeliets objektiva löfte. Om nåd för Kristi skull. Guds nådes tillsägelse i evangelium. Och de goda verken, de goda gärningarna, ja, det är frukter av trons tacksamhet för denna stora gåva. De görs inte för att vi ska få nåd, för att Gud ska bli nådigt stämd emot oss, utan de är alltid bara tackoffer för den genom tron redan erhållna nåden och saligheten. Och nådens egenskaper, vilka var nu de? Jo, för det första, det är inte en absolut nåd, utan det är en nåd i Kristus. Endast för Kristi skull. Endast på grund av Kristi ställföreträdande gottgörelse. Nåden grundar sig helt och hållet på Kristi förtjänst. Inte bara delvis på Kristi förtjänst. Och all nåd, hela nåden, är för handen genom återlösningen i Kristus. Och budskapet om Guds nåd, budskapet om Kristus, den korsfäste, det är ett och detsamma. En gång till. Budskapet om Guds nåd och budskapet om Jesus Kristus och honom korsfäst, det är samma sak. Det ämbete har jag mottagit av Herren Jesus att vittna om Guds nåds evangelium. Jesus Kristus och honom som korsfäst. Och vidare sa vi att nåden är allmän. Guds nåd till frälsning för alla människor. Titus 2:11. Och så högt älskade Gud världen. Johannes 3:16. Och han är försoningen för våra synder, ja, icke allenast för våra, utan och för hela världens. 1 Johannes 2:2. Och ytterligare, nåden är allvarligt menad. Ingen kan säga, jag blev inte omvänd därför Gud menade inte allvar med mig. Och verkade inte allvarligt och kraftfullt på mig. Nej. Förblir jag i mörker och otro, så beror det på att jag har förhärdat mig, stått emot. Nåden kan stås emot. Den Guds verksamhet som äger rum genom nådemedlen har den egenarten att den kan stås emot. Fastän den är Guds kraftiga, ja, Guds allmaktsverkan. När Gud verkar genom medel, då kan han motstås. När Gud verkar utan medel i avtäckt majestät, då kan han inte motstås. Och så för det fjärde, skriften lär att nåden inte bara gör tron möjlig, utan också verklig. Den ger inte bara kraften till tro, utan den skapar också själva trosakten. Och jag hinner sluta med några korta citat ur de lutherska bekännelseskrifterna. Först ett par citat ur Konkordieformens utförliga del, andra artikeln, som handlar om att människan före omvändelsen är i mörker, andlig död. Där heter det: människan är och förblir en fiende till Gud in till dess hon med den helige andes kraft genom det predikade och hörda ordet blir av idel nåd utan allt eget åtgörande omvänd, troende, pånytt född och förnyad. Stycke 5. Och i stycke 44 citeras Martin Luther som säger att människan är förblindad och fången. Hon gör endast djävulens vilja och det som är Herren Gud emot. Därför finns icke någon vår viljas medverkan, utan människan måste bli dragen och pånytt född av Gud. Och i stycke 59, människan gör med sin vilja motstånd mot Herren Gud, in till dess att hon blir omvänd. Och förstå, när gåvan har gjort oss till en som griper om den, till en som tar emot den och förtröstar på den, först då finns det en ny människa, om en svag mitt i ett ont kött, som också vill det Gud vill, men som ligger i strid med köttet, och köttet ligger i strid med anden, denna nya människa. Människan kan sålunda, som ovan sagt, alls ingenting göra till sin egen omvändelse, och är i detta hänseende mycket värre än en stock eller sten. Stycke 59. Och så förkastas den synergistiska läran, som innebär att människan i andliga ting icke är helt död, utan endast svårt sårad och halvdöd. Att hon i någon mån, om och ringa och svagt, kan bidraga, hjälpa och medverka. Den läran att människan skulle i någon mån, om och ringa och svagt, kunna bidraga och hjälpa och medverka till sin omvändelse strider mot Guds ord. Hon är död. Hon är blind. Ja, hon är till och med värre än en död stock och en död sten. Hon gör motstånd mot Gud in till dess att hon genom Guds nåd alena har förts från döden till livet, från mörkret till ljuset. Och det som har den kraften, det är Guds nåd. Guds nåd alena. Ingenting inom mig som jag lyckas aktivera och samverka med, utan Guds nåd alena, som är viss och sann och allmän, och som räckes åt mig i evangelium, i ordet och sakramenten. Amen.